Ja, Herre, jag tackar dig för att det vi sjunger är sant, Herre. Tackar dig för att ingenting kan jämföras med dig, Herre. Och jag tackar dig för att vi får ta den här stunden tillsammans med dig idag. Jag ska läsa dagens bibeltext. Och den kommer ifrån Apostlagärningarna, som vanligt. Men det är väldigt bra, eller hur? Ja, vi har varit i Apostlagärningarna ett tag nu. Vi är snart klara, men vi skulle kunna vara där dubbelt så länge, kan jag säga. Det var krismöten när jag och Emanuel skulle förbereda det här temat. Vi hade liksom en whiteboard som var helt fullklottrad med grejer vi ville ha med. Och vi fick liksom stryka och stryka och stryka och stryka. Så läs Apostlagärningarna. Om du tycker livet är tråkigt, ditt kristna liv, läs Apostlagärningarna. Det finns så mycket spännande där. Men idag så ska vi läsa ifrån Apostlagärningarna 9, vers 36-42. I Joppe, som är en stad, fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorcas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. Lydda ligger inte långt ifrån Joppe, och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen, där alla änkorna samlades kring honom och gråtande visade honom de skjortor och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Petrus sa åt alla att gå ut och föll sen på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sa: Tabita, stig upp. Hon öppnade ögonen, och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sen kallade han in de heliga och änkorna och lät dem se hur hon stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. Gud, jag ber att du ska välsigna den här stunden. Jag ber att jag inte ska tala ut bara alla mina egna tankar, utan att vi ska få höra det som du vill säga till oss idag. Låt oss få öppna hjärtan för det som du vill göra idag. Och tack för ditt ord som vi kan stå på. Amen. Varsågod och sitt. Jag heter Ebba och jag jobbar här i kyrkan, om det är någon som jag inte har träffat. Och vi är som sagt i en Apostlagärningarna-serie. Och idag så är det alltså en ganska extraordinary händelse som vi läser om. En död människa som reser sig upp. Det är inte varje dag man ser det. Inte jag i alla fall. Precis stycket innan det som vi läste så har Petrus fått också resa upp en man som hade varit lam i, jag tror, 8 år. Och nu ber han för en död. Dagens predikan handlar om att leva ett liv i tro. För det verkar som att Petrus lever ett liv i tro, eller hur? Jag har 2 grejer som jag vill lyfta fram utifrån dagens text. Om du vill anteckna så kan du skriva nummer 1. Vi kan få kliva ut i tro. Det kan vi få göra. Det stod om Tabita att hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. Så Tabita, hon var en lärjunge. Hon verkar också ha varit en väldigt bra lärjunge, om man får säga så. Hon var en fin person. Hon var en sån som inte bara pratade om alla grejer som någon borde göra, utan hon var en sån som tog action och gjorde det som var rätt. Hon välsignade människor. Hon sydde kläder åt dem som behövde. Hon var en bra person. Ofta när någon i vår närhet drabbas av liksom tragedi, eller någon får en svår sjukdom, så säger vi: hur kunde hon drabbas? Hon är väl den som minst förtjänar att drabbas av det här. Hon är en sån fin person. Eller hur? Visst känner vi igen det? Och visst verkar det vara så att det ofta är väldigt goda människor, eller i alla fall oskyldiga människor som inte har gjort någonting för att förtjäna det, som drabbas av saker. Vi lever i en värld där onda saker drabbar människor. Oavsett om vi kategoriserar de människorna som goda eller onda, eller någonstans däremellan som de flesta av oss är. Jag tror vi alla här inne har levt tillräckligt länge för att vi kan vara överens om att vi lever i en värld där lidande faktiskt är en del av livet. Eller hur? Oavsett om vi är kristna eller inte. Tabita, hon var inte lite förkyld. Hon var inte ens dödligt sjuk när Petrus kom. Hon var död. Petrus kommer och möter en situation som på pappret är omöjlig. Det finns liksom ingenting en människa kan göra för att vända den här situationen. Och jag vet inte hur det är för er, men jag kan nog känna att jag kan vara väldigt mycket mer frimodig i att liksom kliva fram och be när min vän är förkyld än när jag möter en situation som är på pappret död. Känner ni igen det? Det är lätt att ha mycket tro när vi kommer till situationer som faktiskt inte är jättesvåra. Men det kräver ganska mycket mer mod, i alla fall för mig, att kliva fram i en situation där det mänskligt sett är 100% omöjligt och säga, vet ni vad? Jag tycker vi ska knäppa våra händer och be för det här. Det kräver ganska mycket mer mod. Det kräver mod att välja att kliva ut och tro när man har mycket att förlora. Det kan handla om att situationen är omöjlig. Det kan också handla om att man kanske är den enda i rummet som faktiskt tror på Gud. Du kanske är bland dina kollegor. Du har jättemycket att förlora på att kliva ut i tro. Vad händer om jag säger vi ber för det här och ingenting händer? Vad händer med mig? Vad händer med min status bland de här människorna då? Att kliva ut ur våran comfort zone och välja att tro när vi liksom är mitt ibland andra som inte tror, eller när miraklet som vi behöver är så stort att kanske våra vänner i kyrkan inte ens har tro för det. Det kräver så mycket. Det är som att gå in på gymmet med liksom mina armar och bara, jag tar den tyngsta skivstången, jag slänger på alla de här tunga skivorna och jag ska lyfta den över huvudet. Det är omöjligt. I höstas så var jag på en konferens i Stockholm som Alfa Sverige anordnade. Där så talade en gäst som hette Chloe Swart, tror jag man uttalar hennes efternamn. Chloe var då i alla fall, jag vet inte om det har ändrats, men hon var nationell ledare för Alfa i Storbritannien. Och hon höll ett föredrag som var alltså, kanske det mest spännande jag någonsin har lyssnat på. Hon gjorde sin doktorsutbildning, heter det så? Doktor, ja, Emanuel gör ju det. Jag är inte så bevandrad i de här termerna. Men hon forskade med fokus på helanden. Människor som har bett till Jesus och blivit helade. Hon gick till sin professor och sa att hon ville göra det här. Han sa, jag tror inte han var kristen, men han sa, va? Alltså vadå, hela Gud folk idag? Och hon kom bara utifrån att ja, men i min kyrka så ber vi ibland för människor som är sjuka. Och det händer ju faktiskt att de blir helade. Jag skulle vilja skriva om det här. Och han säger, men oj, händer det liksom, jag vet inte vilket år det här var, men händer det typ så 2020? Ja men absolut, det är klart du ska skriva om det. Men han sa, Chloe, för att vi ska kunna göra det här till en riktigt godkänd akademisk studie så måste du hitta minst 8-10 vittnesmål om människor som har blivit helade. Så han frågade liksom lite skeptiskt, typ, tror du att du kan hitta det? Du kan ju göra ett försök liksom. Hon åkte hem till Wales där hon bodde och hon började åka runt i kyrkor och hon frågade runt. Och hon kom tillbaka till sin professor och han frågade, hur gick det? Hittade du 10 stycken? Och hon sa, jag hittade 605 vittnesmål om människor som har blivit helade när någon annan har bett för dem. Och 34% av de här vittnesmålen var äldre än 5 år. Resten var från de senaste 1-5 åren. Hon byggde sedan sin forskning på de här vittnesmålen. Och några saker berättade hon blev tydliga. Gud helar människor idag. Och han gör det på ett vardagligt sätt. Han helar människor i bilen, på körskolan. Han helar människor på café med liksom en okristen servitris. Han helar människor på jobbet. Men för att det ska hända så krävs det, vad då? Jo, att någon kliver ut i tro. Att någon säger, hej, jag ser att du verkar ha ont. skulle jag kunna få be för dig? Någon vågar lyfta den där skivstången, även om man inte vet hur det kommer sluta. För vi har aldrig facit. Det är ju det som är att kliva ut i tro. Vi gör det fast vi inte vet slutet. I Matteus kapitel 4 ifrån vers 23 så är det så här om Jesus. Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna. Förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor. Besatta, fallande sjuka och förlamade och han botade dem. Stora skaror följde honom. Folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan. Jesus undervisade, predikade och helade sjuka människor. Han visade vem Gud är i action. Och det ledde till att människor följde honom. Stora skaror valde att lämna det de hade och gå med honom. Jag tror att få saker kan visa liksom både Guds kraft och Guds godhet som när vi får personliga helanden eller personliga bönesvar. Den där stora guden som har skapat himmel och jord bryr sig om mig. Då vill jag lämna allting och följa honom. Vad jag vet, jag har läst, men det kan ju finnas saker som inte står i Bibeln. Men vad jag vet så var det här första gången som Petrus bad för en död människa på egen hand. Kanske var han nervös. Jag hade nog varit lite nervös i alla fall, får jag erkänna, när man kliver in i det där rummet. Men vi behöver inte vara världens coolaste människor som aldrig blir nervösa eller som liksom har alla de perfekta orden för att kliva ut i tro. Utan Petrus, han gick in i det här rummet, han satte sig på knä, han bad en enkel bön. Vi är så fantastiskt med vårt stora lovsångsteam här idag. Jag älskar det. Men Petrus hade inget lovsångsteam med sig. Han hade liksom ingen som värmde upp stämningen och atmosfären. Han var inte på något bönemöte precis innan och liksom bara fyllde sig med tro. Utan han klev in och bad. Det var Petrus och den här döda kvinnan i ett rum. Och det räckte. Kanske påminner Petrus sig själv om orden som Jesus hade sagt till honom tidigare. Som vi kan läsa i Johannes 14 från kapitel 12. Där säger Jesus, sannerligen jag säger er. Den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Jag går till Fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. När vi blir Jesus lärjungar och vi bestämmer oss för att ja, men det ska inte bara vara en söndagsgrej utan jag vill leva liv. Där jag får följa honom måndag till söndag, där jag får kliva ut i tro. Då kan det faktiskt innebära att oförklarliga saker händer. Att mirakel händer. Att helanden sker. Att situationer som inte kan lösa sig löser sig. Det som ser dött ut kan faktiskt få liv. När vi vågar ta steg i tro så kan Gud göra saker som vi inte kan prestera fram i mänsklig kraft. Och det kommer leda till att Gud blir förhärligad, som Jesus sa. Att människor förstår vem Gud är genom hans gärningar. Precis som människor förstod vem Jesus var och började följa honom, så kan människor få uppleva det idag. Vi kan få dela våran tro med människor genom att kliva ut i tro. Och oavsett vad som händer med bönerna som vi ber, oavsett om personen som vi ber för blir helad eller om miraklet sker, så har en människa fått uppleva att okej, den här personen som säger att hon är kristen, hon brydde sig tillräckligt mycket om mig för att ta tid och be för mig och min situation. Och det är stort. Så nummer ett, vi kan få kliva ut i tro. Nummer två, men inte på egen hand. Skönt va? Jag tycker det är jätteskönt. Vi behöver inte vara världens coolaste människor för att kliva ut i tro. För kraften som vi behöver kommer inte från oss. Ett bibelord som jag har återkommit till i flera av predikningarna i den här serien är Apostlagärningarna kapitel 1, vers 8. Där Jesus säger, men ni ska få kraft, den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus säger det här till lärjungarna precis innan han lämnar dem efter att han har dött och uppstått. Ni ska få kraft. Om det hade handlat om mänsklig kraft som vi behöver för att gå ut i tro, så hade nog Jesus sagt typ, nu är det dags för er att börja träna så att ni liksom får kraft, så att ni kan gå ut och göra allt det som jag har lärt er. Men Jesus säger inte så. Han säger ni ska stanna här för att ni ska få kraft. Lärjungarna skulle få ta del av en kraft som var någonting utöver mänsklig prestation. För den helige anden kom på pingstdagen, eller hur? Med en annan kraft än muskler och hjärna. Det kanske finns någon här inne som kan lyfta den tyngsta skivstången på gymmet. Men den är omöjlig att lyfta över huvudet för de allra flesta av oss här inne. Det är därför det är så skönt att inse att det är inte jag som ska utföra mirakler. Det är inte jag som ska hela en sjuk. Det är inte jag som ska lösa en situation som ser helt omöjlig ut. Kanske en ekonomisk situation där någon har gått ut i tro och där det bara måste lösa sig övernaturligt. Det är inte jag som ska öppna en dörr som är stängd. Att leva i tro, det innebär att vi får lägga ansvaret hos Gud. Vi får vara modiga med det vi kan göra. Jag kan ställa frågan. Jag kan be. Jag kan bjuda in. Men jag kan inte läka det som är trasigt. Utan det är Guds kraft som vi får ta del av. Det är i Jesu namn som vi får be våra modiga böner. Petrus kanske var nervös. Eller kände sig otillräcklig. Eller så var han fylld av liksom Jesus självförtroende. Det vet inte jag. Men han fick böja knä och be en bön och Tabita reste sig upp. Någonting som jag älskar när jag läser det här, det är att det liksom inte är någon show. Petrus ställer sig liksom inte och skriker eller ber massa långa böner med perfekta ordval eller liksom ja men ställer till en scen, utan han ber till och med de andra att lämna rummet. Det är så enkelt. En bön i Jesu namn var det som behövdes för att död skulle bli till liv. Den här berättelsen, den påminner väldigt mycket om en annan berättelse i Bibeln. I Markus kapitel 5 så ska vi läsa om när Jesus var på väg hem till synagogsföreståndaren som hade en dotter som var svårt sjuk. Vi läser ifrån Markus 5, vers 35. Medan han ännu talade kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren, var inte rädd, tro bara. Sen lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom, men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa, Talita koum. Det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sen sa han åt dem att ge flickan något att äta. Petrus var en av de 3 lärjungarna som fick vara med vid det här tillfället. Och när man läser de här berättelserna om Petrus och Tabita och den här lilla flickan bröver varandra, så ser man att Petrus verkar göra exakt som han har sett Jesus göra. Han kommer till Tabitas hus, han ber alla de sörjande gå ut, precis som Jesus gjorde. Han säger faktiskt exakt samma sak som Jesus sa, förutom en bokstav. Jesus sa, Talita koum. Det betyder, lilla flicka, stig upp. på arameiska som var deras modersmål. Petrus, han säger inte talita koum, men han säger tabita koum. Tabita, res dig upp. Sen tar han hennes hand, precis som Jesus har gjort, och han reser henne upp och hon får visa sig för sin familj och de nära som var där och sörjde. Att leva ett liv i tro, det gör vi inte själva. Vi får gå i Guds kraft, men vi har också varandra. Vi behöver ibland få lära oss av de som har gått före hur ett liv i tro ser ut. Och jag älskar det. Jag älskar att liksom, jag tror så här. Jag tror att Gud kan använda dig på din första dag som kristen. Jag tror inte, ibland så säger människor, men jag kan inte be, eller jag är inte så bra på det. Jag tror att det är fel. Jag tror att du kan be till Gud med de orden som du har. Stapplande, och jag tror att Gud lyssnar precis lika mycket på dig som han lyssnar på mig, eller han lyssnar på liksom Emanuel som snart är liksom forskare i teologi. Gud lyssnar på oss, men det finns en sån trygghet i att vi behöver inte bara kasta oss ut på stan på egen hand och bara okej, nu ska jag gissa hur det här går till. Jag har ingen aning om hur man brukar göra när man ber för någon som är sjuk eller död. Jag har ingen aning om hur man brukar berätta för sin tro, men nu får jag väl bara vara modig här och kasta mig ut och så ser vi hur det går. Och så hamnar man kanske i situationer som inte är så lätta, utan vi som kyrka, vi kan få träna och vi kan få lära oss av varandra. Du kan få kroka arm med de som lever på ett sätt som du längtar efter. Du kan få se hur de gör och du kan få göra likadant. Och vi som kyrka, vi ska vara bra på att när vi märker att någon kanske vill kroka arm med oss, då ska vi bjuda in dem i våra liv, eller hur? Och säga, yes, kom med mig, jag ska lära dig hur jag gör. Jag lyssnade på en vittnesbördsgudstjänst från min gamla kyrka för några veckor sedan. Vi hade det här också för inte alls länge sedan. Människor berättade om sina liv. Och för några veckor sedan så var det en sån gudstjänst i min gamla kyrka i Västerås som jag lyssnade på. Och där medverkade en av mina stora förebilder när det kommer till bön. Inga heter hon. En riktig, riktig bönekvinna som jag fortfarande så smsar jag henne när jag känner att någon med riktigt, riktigt mycket tro måste be för det här. Då skickar jag sms till Inga. Hon presenterade sig. Hon sa, jag är en bönetant. Men jag har inte alltid varit en bönetant, sa hon. Utan jag var en gång en ung tjej som fick följa med de äldre när de bad. Och de bad i flera timmar. Och jag satt där och tänkte, hur ska man någonsin kunna be så länge? Och typ så här, det var nästan som att man somnade under de där långa bönedagarna som de här äldre hade. Men Gud hade lagt någonting på hennes hjärta som handlade om bön. Och de här äldre bedjarna bjöd med henne. Hon fick vara med dem, hon fick sitta med i rummet, hon fick se hur de gjorde och hon fick lära sig av dem. Och hon berättade sen om sitt liv, hon har fått se, alltså hon är nog den som har, som jag känner, som har fått se mest liksom fantastiska grejer hända kopplat med att man ber. Och jag älskar det där. Att ingen börjar som en bönetant. Utan Gud lägger någonting på vårt hjärta. Gud ger oss sin helige ande, men vi får också hitta andliga förebilder som vi får gå med, som får ge oss praktiska verktyg och som får visa hur det ser ut i praktiken. Dagens text avslutas med orden: händelsen blev känd i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Tänk att vi kan få leva liv där vi får hjälpa varann att kliva ut i tro. Där vi får göra rum för Gud att få visa sin godhet och sin kraft. Inte för att vi är något speciellt utan för att han är det. Och tänk om just din eller min eller våran lilla enkla bön kan få leda till att någon kommer till tro på Herren. För det är det som är det absolut största. Jag ska gå in för landning. Men jag känner att det finns någonting som känns viktigt att säga när vi pratar om det här. Det är att både du och jag vet att den sjuka blir inte alltid frisk. Eller hur? Har vi levt ett långt liv med Jesus så har vi förmodligen bett för människor eller situationer där vi har varit fyllda av tro, men vi har inte sett det bönesvaret som vi ville se. Jag har fått be med människor som har sett sina mirakler, Men jag har också fått varit med och bett för människor som sen har dött. Jag har pågående bönämnen i min egen familj som man liksom tuggar på och man fortsätter. Men jag vet inte om vi kommer få se helande eller om vi inte kommer få göra det. Men det jag vet är att det finns två saker som är större än själva bönesvaret här. Det är nummer ett, att helandet, friden och räddningen kommer. Om inte nu så kommer den sen. Och det andra är att Guds närvaro är större än mitt mirakel. Vad menar jag med det här? Om vi tror att Gud finns och vi tror att Gud är god, så borde alla människor som vill och som vänder sig till honom bli helade, eller hur? Men de kanske inte blir det här och nu. Utan vi tror att Gud inte bara kommer att hela oss, utan hela skapelsen. Och hela världen ska bli ny utan lidande och ondska. Och vi tror att där så kommer ingen uppleva sjukdom. Ingen kommer uppleva smärta eller tårar. Eller allting annat som liksom inte är gott. Att Gud redan nu utför mirakler och helanden och gör människor friska, det är liksom en försmak för oss på hur det kommer att bli sen för alla som tror på honom. I Uppenbarelseboken 21, vers 2-4, så står det om det här. Då står det: jag såg den heliga staden, alltså det här är framtiden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. De ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Det som en gång var är borta. Att leva ett liv i tro betyder också att leva med det här hoppet. Att veta att mitt i min kamp, mitt i det här böneämnet som jag ber för år ut och år in, så har jag mitt fokus på det som också ligger där framme. Det kommer. Gud kommer att torka mina tårar. Gud kommer att hela mig eller de som jag älskar. Att leva ett liv i tro handlar också om att leva i en förtröstan på att Gud redan nu är nära oss som har tagit emot Jesus som våran Herre och fått våra synder förlåtna. Ibland så frågar jag mig själv när man sitter där och säger: men Gud, slå ner nu, alltså fixa den här situationen. Gör det här miraklet som jag har så mycket tro för. Då frågar jag mig, vad är störst egentligen? Vad skulle jag helst vilja? En Gud som liksom är där uppe någonstans och som varje gång som jag ber så kommer han ner, han fixar det jag vill fixat och sen så försvinner han upp igen. Eller en Gud som är ständigt närvarande. När döda kommer till liv och när jag sitter mitt i min kamp så är han lika närvarande. Han är hos mig, jag kan få lära känna honom. Han kanske inte alltid ger mig bönesvaret på det sättet som jag vill eller som jag förstår. Men han är lika närvarande i mitt liv när Tabita reser sig upp som när jag sitter i väntrummet på ett sjukhus och undrar hur framtiden ska se ut. I psalm 23 så kan vi läsa om att Herren är våran herde. Och i vers 4 så står det att inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. För du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. När man har sett en döende människa hitta frid hos Jesus så vet man vad som är störst. När en stor grupp lärjungar som Jesus hade sänt ut för att predika och be för sjuka kommer tillbaka till Jesus och de är helt liksom uppfyllda av alla mirakler som de har fått se, så säger Jesus i Lukas kapitel 10 vers 19: ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Vi får leva liv där vi får kliva ut i tro. Vi får våga be för människor, våga be för varann, våga be för det som ser omöjligt ut. Vi får vila i att Gud gör det han vill i det. Och oavsett om det blir så som vi har tänkt eller inte, så får vi leva med bönen att människor genom våra liv ska få upptäcka vem Jesus är och få frid hos honom. Vi ska avsluta nu. Jag skulle vilja be för dig som har tagit med dig ett böneämne hit. Vi kommer ha alldeles strax i samband med nattvarden, så kommer vi ha förebedjare på den här sidan som man kan få gå till om man vill ha personlig förbön. Vi kan be för helande från sjukdom. Vi kan be för situationer som ser omöjliga ut. Vi kan be för att du ska få frid med Gud om du längtar efter det. Och vill du, så kan du också skriva ett bönämne och lägga det längst bak vid ståbordet, precis längst bak i lokalen, så kommer vi att be för det i gudstjänstens avslutning. Men jag vill också be med dig som vill få ditt namn skrivet i livets bok, som är det största. Du som inte har sagt ja än till att verkligen följa Jesus, du kan få göra det idag. Du kan få bli tvättad ren ifrån alla dina synder. Du kan få frid med Gud och veta att mitt liv är i hans händer. Min framtid är i hans händer. Du kan be med oss alldeles strax när vi bekänner våra synder inför nattvarden. Du kan också få komma och prata med mig eller förebedjarna eller någon annan ledare eller vän som du har förtroende för här. Så vill vi be tillsammans med dig och prata med dig om livet med Jesus. Herre, jag tackar dig för att i ditt namn så kan det som är dött få liv, Herre. Jag tackar dig för att i ditt namn så kan det som mänskligt sett är omöjligt bli möjligt, Herre. Och jag tackar dig för att vi som tror på dig, vi har fått ta del av den kraften. Tack för din heliga ande som vi får gå i våra vardagliga liv och ha på insidan, Herre. Jag ber för den som längtar efter att få kliva ut mer i tro. Den som längtar efter att få vara med och breda ut ditt rike på sin arbetsplats eller i sin familj eller bland sina grannar, Herre. Jag ber att du ska leda oss den här veckan. Att vi ska få upp ögonen för att oj, den där kollegan har faktiskt ont i ryggen. Här är ett tillfälle. Eller den där personen går ju igenom det här. Jag kanske borde höra av mig och fråga om jag kan få be eller om jag kan få finnas där. Be att du ska öppna våra ögon, Herre. Framförallt så be att vi ska få komma ihåg att det handlar inte om vår prestation, utan det handlar om din kraft, Herre. Och vi får vila i det. Jag ber för den som längtar efter frid med dig. Ber att den ska få vända sig till dig idag. Och jag tackar dig för att när vi bekänner vår synd för dig, så är du trofast och förlåter oss. Och vi får bli dina barn, Herre. Tackar dig för din frälsning, Gud. Och jag tackar dig för att alla de sår som vi bär på i det här livet, allt det som kanske inte blev som vi hade tänkt, det får vi ta till dig. Jag tackar dig för ditt löfte om att du ska tvätta, att du ska torka våra tårar, Herre. Att vi ska få leva i en värld utan smärta, utan lidande med dig. Och jag tackar dig för att vi får ta del av din närvaro redan nu. I Jesu namn. Amen.